Då tar vi och fortsätter. Min andra fråga är fråga nummer 5. Och den är, hur kan vi lösa problem med att ge framgång till framgångsrika? Och då har jag... Hur kan vi lösa problem med att ge framgång till framgångsrika? Jag utgår från att frågan är med att det ges till framgångsrika och inte hur vi ska uppnå det utan hur vi ska motarbeta det, utgick jag ifrån frågan var. Och då är det så att mycket av det vi har läst hittills visar ju på det att desto mer pengar man har, desto mer pengar kan man investera och desto mer pengar man investerar, desto mer pengar har man. Och sen så rullar det på att helt enkelt de rika blir rikare och får mer möjligheter helt enkelt. Och som exempel på det så vill jag ta den europeiska fotbollen. Jag vet inte hur många av er som är intresserade av det, det är egentligen inte relevant att det handlar om just fotboll. Men då är det så, om man tittar på de stora ligorna så är det så att beroende på vilken plats du kommer i ligan, desto mer pengar får du. Vinner du får du mest, tvåan får lite mindre och sen helt enkelt neråt. Samma sak gäller med de inhemska kupperna till exempel i varje land. Desto bättre du kommer, desto mer pengar får du. Det resulterar ju i att vinner du kuppen så har du större chans att vinna ligan. Vinner du ligan så kommer och så vidare och så vidare. Det rullar på hela tiden. Detta leder till att de som kommer sämre har mycket sämre möjligheter att komma till samma position. Och komma i fatt. För att det återföder sig självt helt enkelt systemet. Och den utplånar konkurrensen. Som Meadow då skriver att i de flesta stora amerikanska städer så finns det bara en tidning kvar. För att det är helt enkelt så att ja, kan det väl vara till viss del. Där finns det ju lite andra effekter än bara i den ekonomiska biten. Där är det ju även sånt som, och det är för det kan jag säga att just när det kommer till fotbollen så kan det vara så att en klubb som är rik behöver inte kunna köpa spelare för det, för att de är, ja, folk är inte intresserade av att spela just där till exempel. Men jag har bortsett från det helt i det här exemplet. Men absolut, det påverkar ju. Det är med att se som lösningar för de flesta, antingen organisationer, arter ute i livet, är att det hon kallar diversify. Alltså helt enkelt att bredda sina möjligheter eller bredda sin verksamhet. Eller? Ja.
Jag tänkte bara säga att micken tror jag måste...
Då testar vi igen. Ja, och då är det så att för att raser ska kunna överleva så måste de, om de konkurrerar om samma utrymme i... Med som en annan, till exempel om två fågelarter konkurrerar så kommer den ena att dö ut sakta medan den andra kommer att frodas, den som kan anpassas bäst. För företag så handlar det om att skapa till exempel en ny produkt för att möjliggöra en ny marknad om man inte klarar av att hantera den marknad man nu är i just nu. För människor så skriver man så att det är svårare. Det är inte så lätt för en människa att bara bestämma sig för att göra någonting annat när det handlar om pengar. För man måste ha pengar för att kunna göra någonting annat. Har du inga pengar så är möjligheten stängd. Och då är det så att det finns vissa regler då, till exempel inom människans värld som försöker stoppa det här. Monopol är inte lagligt till exempel. Att det man försöker begränsa den här risken med det. Ett exempel på hur det kan se ut är till exempel, det som att jag har haft sport tidigare så kan vi fortsätta på det spåret. Att inom mycket amerikansk sport så har de ett omvänt system. Där det är så att om det finns till exempel 20 lag i en liga som de spelar. Och varje år så kommer det upp 100 nya spelare som ska tas in i ligan. Så är det de som är sämst förra året som får välja först. Det vill säga att de sämsta lagen får de bästa spelarna för att ligan ska bli så jämn och spännande som möjligt. Så de hanterar situationen omvänt för att försöka lösa problemet. Min fråga här var ju då att om syftet är en lösning eller bara ett sätt att hantera problemet. Och det är någonting som jag har inget svar på den här frågan, för att jag tycker att det är svårt. Lagarna löser inte problemet egentligen, upplever jag. Hur känner ni för det?
Jag har en kommentar innan vi går vidare. Tack för en jättebra presentation. Ni är väldigt avancerade här, alla presentatörer. Ni går genast upp på den mest abstrakta nivån. Det är ju ett jätteproblem som debatteras kontinuerligt i pressen, det här att ska man reglera eller inte? Och då är det så att det ser ut som att just nu har kapitalismen segrat, säger man. Planekonomierna finns ju inte kvar mer än i Nordkorea i världen. Så de ligger ju lite positivt till, tycker många. Samtidigt så har man insett att det existerar nästan inte längre någon sån här helt fri konkurrens. För det går inte, utan även de mest konservativa ortodoxa kapitalister som vill ha fri konkurrens över hela linjen har insett att det är inte bra varken för industrin eller för landet, utan den måste regleras. Och då är vi inne igen på systemering. Hur reglerar man? Du hade ett väldigt bra förslag. Jag har ett annat som är mycket vanligt som man gör i företag numera, när man har märkt att om man ger folk bonus så håller de saker hemliga för varandra. Det blir liksom en intern kamp mellan de anställda. Vem är det som ska prestera bäst, som då får mest bonus och får mest ära av chefen och så vidare. Så man inför något som heter gruppbonus. Man ska ta hand om varandra. Gruppen får bonus istället. Och det låter ju som en väldigt enkel lösning, och det kanske är den allra bästa lösningen i vissa fall. Men ibland kanske man ska göra så att man ger bonus till samtliga anställda så inte grupperna börjar konkurrera. Å andra sidan, om man är alltför demokratisk och tycker att det här är så fint att alla ska vara med på samma villkor, kan det hända att den här positiva sidan av konkurrensen, att man missar den. Folk kan behöva få feedback när de gör någonting bra, även på en individnivå. Så frågan är att det finns ju ingen färdig lösning på det här, utan den lösningen måste återskapas hela tiden på de abstrakta nivåerna. Och nu i världen resonerar man hur man ska kunna reglera så att det inte blir samma kris som det blev sist när Grekland gick nästan i konkurs och Italien och Spanien och sånt. Varför kunde man inte reglera innan krisen kom? Det är sånt som diskuteras inom EU på ganska hög nivå. Och då är vi på den abstrakta nivån. Men även i små system behöver man ha feedback-loopar som hela tiden utvärderar så att man kan säga att alla är nöjda. Alla känner att de gör så mycket de kan. Alla bidrar till systemet. Gemensamma mål, var det någon som sa. Definitionen på ett system är ju att alla delarna arbetar mot systemets gemensamma mål. Nu har jag talat för mycket. Nu är det eran tur att komma med intressanta lösningar och förslag.
Jag tänkte bara det som du sa med EU, men där var det egentligen, det fanns ju regler, men ljuger man från början för att komma in i euron, som i fall för Grekland, då är det ju den suboptimeringen, och det är just att man utnyttjar systemet och hittar vägarna runt istället.
Precis, där hade du en poäng verkligen. Och då är det så att det som fattas i det systemet, det är att då har man inga kontrollmekanismer. Man måste ha subsystem som kontrollerar alla de andra subsystemen. Man behöver poliser. Man behöver de här disciplinära åtgärderna så att det inte ska löna sig att fuska. Så fort de inte finns så blir det väldigt korrupt, som det är i många latinamerikanska länder, och Mexiko figurerar ju i pressen rätt mycket. Det lönar sig att vara korrupt. Det är liksom det enda sättet som, ibland är det till och med så att länder fungerar inte om det inte är korruption. Vad sa du? Ja, jo då. Ibland så är det så att ingenting kan fungera utan korruption. Och då, vad gör man då? Då kanske man själv måste bli korrupt om man inte vill fastna helt i någon slags idealistisk stagnation. Flera frågor.
Ja, jag funderar på den här problemformuleringen. Alltså, det är väl snedfördelningen av resurser som är problemet här kanske i frågeställningen. Inte att framgångsrika system blir mer framgångsrika, för det borde ju gynna helheten, kan man tänka sig.
Absolut, absolut. Det här var ju en viss tolkning av frågeställningen, men man kan ju diskutera båda två. Det är ju ett systemteoretiskt problem vi diskuterar hela tiden. Och lustigt nog på den där väldigt filosofiska nivån, var det så tar man liksom in i en organisation. Hur ska man få allting att snurra i organisationen utan att det blir stillastående?
folk inte effektiva. Så det behövs konkurrens på alla nivåer och även inne i organisationen för att motivera människor. Men det får inte vara för mycket konkurrens då, så då blir det i boken att den blir just, den slår ut allting. Och där var ju väldigt bra på alla dina exempel. Är det för mycket konkurrens så kan den vändas till någonting destruktivt. Och det systemteoretiska problemet där det är att hur balanserar man det? Hur ger man bonus? Hur belönar man? Hur mycket frihet ska aktörerna och subsystemen ha? Och svaret på den är mycket enkelt. Om man tar det generellt så där, det är att subsystemen får aldrig ha så mycket frihet så att de motverkar hela systemet. Och hur kan då du som ledare i det här företaget se till att belöna och straffa hela tiden på rätt sätt? Straffa de som går över gränsen, belöna de som gör något konstruktivt, så att alla springer så fort som möjligt mot samma mål. Det är ju en jättekonst. Frihet måste de ha, men inte för mycket frihet. Tiden är ute.
Ja. Väldigt springande med mikrofonen här. Det kanske blir ingen bra inspelning, men det hörs lite svagt även om man inte talar rätt in i den. Några fler synpunkter, fler frågor. Vi kanske ska snabba på här istället. Nästa person till presentation, vad det är du? Ja, det blir Johan. Varsågod.
Ska jag svinga igång direkt eller?
Ja,
gör det. Jag hade fråga 4, nu syns den ju inte, men det var fan, hur kan vi lösa problem med icke-konstruktiva beteenden? Och det här var ett väldigt intressant ämne. Vi har egentligen varit inne lite grann på, tycker jag, det vi har pratat om tidigare. Och jag kom fram till att alltså, vad är icke-konstruktivt beteende? Och konstruktivt för mig, det är ju liksom när man bygger upp mer än vad man faktiskt bryter ner. Så att om man ser i en konfliktsituation så skulle det kunna vara att någon säger någonting och så blir lite deppad, men i slutändan så växer jag som människa. Då är det ju någonting som är konstruktivt liksom. Och icke-konstruktivt är ju motsatsen, att man helt enkelt förstör förutsättningarna för hållbarhet eller sustainability, om vi ska hålla oss till de systemvetenskapliga termerna. Och jag tänkte faktiskt försöka att inte vara så långrandig som presentatör, utan jag tänkte ta ett exempel på vad det skulle kunna vara och börja med samhällsnivån då. Alltså vad skulle kunna vara en lösning i ett icke, eller för ett problem som liksom kan ha en icke-konstruktiv metod då, som lösning. Jag tycker faktiskt att det senaste valet och regeringssituationen nu skulle kunna illustrera det där. Vi har, alltså det är ju proportionerligt val, och sen så själva valkampanjen är det som är mest intressant. Där man faktiskt försöker att misskreditera de andra motståndarna och få någon form av egen makt och legitimitet. Och därigenom lösa ett problem som uppstår när vi har proportionella val här i Sverige. Och det får ju faktiskt också stöd i statsvetenskapen då, där de visar att många sådana valkampanjer är faktiskt framgångsrika då. Och skulle vi ta det på organisationsnivå istället, så skulle jag vilja säga att vi har två avdelningar. Ett är en IT-systemsutvecklingsavdelning. Jag är inte så bra på IT direkt, men och en andra är en säljavdelning helt enkelt. De har en grundprodukt där man har kanske ett lönesystem som då säljarna håller på att sälja till massa olika företag. De säljer in, och för att sälja så mycket som möjligt så är det, så fokuserar de på att säga, vi kan ändra, vi kan hålla på och justera så det passar just era behov, så att det blir en otroligt bra produkt och de säljer hur mycket som helst. Problemet blir att de säljer så bra att IT-avdelningen som ska implementera och utveckla det där hinner inte med. Och att anställa folk kan ta både tid och kosta pengar, och det blir liksom, där är det snarare liksom nästan en suboptimeringsprocess liksom som gör att det blir ett problem istället. Och på individnivå då skulle det kunna leda till att de här två avdelningscheferna exempelvis har svårt att förstå varandra, eller att det blir en konflikt där. Så allt det här ledde in mig på att det handlar egentligen kanske om konflikthantering snarare på en organisation. Och då fick jag sträcka mig lite grann utanför kurslitteraturen också. Så jag har läst mer om från en som heter Powell och en som heter Rowe. Och liksom handlar om konfliktminimering. Och där är det just samverkan, att det är bättre än konkurrens. Och framförallt i högkognitiva arbetsuppgifter. Så att på ett industriband så är det kanske konkurrens kan fungera. Och det handlar mycket om kompromisser och sådana saker. Sen kan det vara individuella förutsättningar också. Exempelvis hur bygger vi upp vår verklighetsuppfattning? Alltså både om kanske organisationens mål, våra egna mål, samhällets mål. Så det är väldigt, väldigt komplicerat, och det leder mig in på själva slutsatsen att problem eller konflikter är faktiskt i själva verket komplexa system som är väldigt, väldigt svåra att hantera helt enkelt. Att det finns inget rätt eller fel där. Men det jag skulle vilja bolla till er, vi var lite inne på det, men när löser vi dessa konflikter? Liksom innan, under, efter, eller liksom hur ska vi faktiskt hantera det här?
Tänker du på den där avdelningen då?
Ja, men vi kan ta det som ett exempel. Hur skulle ni vilja, om ni satt på en av de här avdelningschefspositionerna, hur skulle ni vilja hantera det? Ja, det skulle kunna vara tillämpbart. Det gäller ju att man förstår varandra också. Tänk om det finns...
Kommunikation är ju väldigt viktigt. Alltså samtal med varandra.
Absolut, men jag tänker, jag vill problematisera det här lite grann. Det är därför. Men säg att IT-chefen, alltså han förstår inte vad säljchefen säger eller argumenten eller varför de håller på så här. Då sitter de där och de förstår inte varandra. De är inte på samma nivå. Då har vi ju ett ganska så stort problem.
För det...
Men skulle inte de kunna då ta bort hela IT-systemet då? Eller den avdelningen? Och bara sälja och sälja och sen så ta pengarna och flytta till ett annat land? Alltså det blir ju för systemets överlevnad, så är det ju en väldigt dålig strategi.
Jo, men jag tänker att det är väl därför vi kan stå på grund av det.
Absolut.
En kommentar på det. Det är ju ett väldigt bra exempel på där man inte har systemerat på den översta nivån. Mm. Och svaret på allt det vi pratar om hela tiden här är att man har inte tänkt igenom feedbackloopparna på det här. För det borde naturligtvis vara så att IT-säljarna får inte sälja mer än det som produceras. Och någonstans i den hierarkin finns det någon ansvarig som inte har tänkt på det. Alla personer i företaget måste ju veta hur varje nivå regleras. Och alla nivåer måste vara reglerade. Det är liksom en grundförutsättning för det vi pratar om på den här kursen. Och i det här exemplet så är det uppenbart att det finns ingen koordination mellan säljavdelningen och de som producerar. Så det är ett jättebra exempel på det viset. Och det är så att man måste alltid styra. Och när man styr så måste man straffa och belöna de här feedbackmekanismerna, så att IT-avdelningen får reda på att om de struntar i det här och producerar för mycket så belönas de inte för det. Det är alltså man gör feedbackloopar som talar om för människor hur de ska bete sig i relation till hela företagets mål. Och det är det vi är ute efter. Och jag tyckte det är jätteintressant när du var inne på konflikthantering också. För konflikthantering är samma sak. Om man sätter näsan i vädret och inte vill bråka så blir man överkörd igen, om och om igen. Det måste finnas en feedback där. Det vill säga när någon beter sig illa så måste de få reda på det. Det är chefens jobb att skälla ut folk så fort de går över gränsen. Eller om man har en kollega som går över gränsen så måste man säga ifrån. Och om det inte är något tydligt så måste man se till att den man pratar med i varje fall mår lite dåligt. Konsten att hämnas på rätt sätt, den är väldigt svår. Inte för mycket, inte för lite, utan precis så mycket så att man lär sin motpart att du måste från och med nu bete dig på rätt sätt. Jättebra exempel. Flera kommentarer och frågor här inne. Jag springer ner med mikrofonen här.
Ja. Jättebra exempel och ett klassiskt exempel. Det är otroligt vanligt just det du har beskrivit. Men en lösning det är ju att man har ett större samarbete mellan olika avdelningar. Till exempel om man då ska sälja ett IT-system, att säljare och någon från IT-avdelningen åker ut tillsammans på kundbesök och diskuterar lösningen. Och det är vad som sker mer och mer idag. Att man har grupper som åker ut på kundbesök när man ska sälja för att just minimera den här typen av problem. Och då vinner man ju flera saker på det. Man vinner ju också att man hittar samarbeten mellan olika avdelningar, för annars är ju risken att man har de här olika avdelningarna med olika enheter som jobbar utifrån sina egna subsystem och submål. Men på så sätt ökar man ju samverkan.
Ja, Absolut, och det var också en väldigt bra lösning. Men nu tänker jag krångla till det lite granna för er genom att säga att en lösning på ett problem kan ibland skapa nya problem. Precis det som du var ute efter. Tänk ifall alla alltid ska åka ut till kunderna och prata med dem, då tar det lite lång tid. Men det säger inte att det är fel, utan det är snarare så att man tillämpar din lösning, så inser man att här var det någonting som fattades, här ska vi göra något. Och sen när man gjort det en gång så frågar man sig själv, hur ska vi som kloka systemutvecklare formalisera det här så att vi inte behöver åka ut till kunden allihopa nästa gång? Då kanske man kommer på att ja, men nästa gång du gör någonting, pratar med kunden, så checka alltid av med mig via ett e-mail. Och sen kommer man på att det blir ett jädra e-mailande, det tar också tid. Vi har inte tid att läsa e-mail hela tiden, så säger man vi utvecklar en liten rutin för hur vi kan balansera de här sakerna så att vi alltid vet att vi är överens. Så utvecklar man system i organisationer. Man hittar en manuell lösning och sen så formaliserar man och automatiserar. Och när man automatiserar skapar man nya problem. Men har man förstått hela den här processen till slut, då är man en bra systemutvecklare. Tack för det. Hade du en presentation till?
Nej.
Inte det. Nej, det räcker med denna. Då tar vi nästa person som vi hinner med innan rast. Och vem kan det vara? Ja, och då borde det här väl bli efter fyran så blir det femman. Magnus har varit sexan. Tajer. Och sjuan, men jättebra. Tar du båda två på en gång?
Nej, sjuan, det är nästa eftermiddag du har på nummer 7.
Ja, jag har sexan nu.
Så jag... Ja, jag tar sexan nu.
Varsågod. Sjuan igen alltså. Ja, men sjuan är ju på eftermiddag.
Du har ett...
Eftermiddagssjuan.
Va? Nej.
Du är nummer sex nu.
Nu är det. Ska vi ta... Jag sätter
ja.
In den.
Ja, vad bra.
Så ska vi se.
Det står ju där. Nummer 7, Silvia.
Men det är så jävla rörigt allting. Alltså. Ja, jag vet inte, jag på eftermiddagen. Jag vet
inte förmiddag och eftermiddag, men det är ju lunch och sen
eftermiddag. Ja, just det, lunch.
Bra, inte jag.
Kan vi starta den där? Jag förstår om du använder den. Ja. Hej allesammans. Ja, förstörde systemet här lite. Jag valde den här frågan, hur kan vi lösa problem med att jag kommer inte ens ihåg problemet för att du... Där. Ja. Hur kan vi lösa problem med att problemlösare för över sig problem som borde lösas närmare de som skapar problemen? Jag fastnade rätt snabbt för det. Jag tyckte den verkar intressant. Det är kul att lösa problem. Och jag tänkte hålla det här ett rejält och icke-abstrakt förankrat i en organisation. Kommer in på det här. Vi hoppar vidare. Innan så tänkte jag, vem kan vara en problemlösare? Tänkte jag att en formell chef kan vara det. Med legitimitet har man på grund av sin position. En informell ledare kanske. Där finns det dock ett problem att det inte finns legitimitet. Man är en ledare i en, någon slags inre social struktur. En inhyrd konsult kanske. Eller en så kallad tillförordnad problemlösare i organisationen. Det skulle jag tycka var kul. Och ja, känner ni att jag missar något där eller kan vi ja? Jag skulle jag säga program, vad sa du?
Alltså de som löser.
Ja. Ja. Program. Ja. Okej, då har vi där en till då. Och då går vi vidare. Jag kan vi
tar... Vad menar du med sista
där? Där hittar jag på någon oj förlåt, nu händer det grejer här alltså. Ja, där tänkte jag mer om det nu finns, eller det skulle kanske vara en bra idé att i en större organisation ha någon som en slags tillförordnad problemlösare. Ja, men något sånt där. Kanske alltså en ledningsgrupp som har valt ut någon person med god insikt i alla avdelningar och har en slags mandat att liksom inte bry sig om de här interna liksom...
Nej, det finns, ja. Det ja. Finns sådana.
Tror, vad sa du att det heter? Troubleshooter, då har vi det. Troubleshooter. Ja, toppen. Då har jag en illustration här på en organisation, i det här fallet ett telekombolag. Där vi har en telesalesorganisation. För att förenkla det så sköter de då all försäljning kan vi säga, även om det finns andra kanaler. De tillför alltså kunder till en kundstock i organisationen. Och den här kundstocken försvinner också ibland. innan de försvinner så ska ju då en avdelning som kallas Save Desk försöka så kalla rädda de här kunderna, få tillbaka dem i kundstocken. Emellan har vi som en slags brygga retention sales. De hanterar alltså churn-benägna kunder. De som alltså uppvisar en negativ trend att kanske lämna den här organisationen och flyta ut i den externa kundstocken där. Retention sales, de har en positiv, jag kallar det en ska man säga, proaktiv feedback loop. Det vill säga att de jobbar proaktivt med att behålla kunder eller kundstocken i organisationen som har ett positivt samband eller förhållande till telesales. Det vill säga fler kunder leder till att retention sales har fler kunder att bearbeta och behålla organisationen. På samma sätt som om retention sales missar att behandla sina kunder, det vill säga i en negativ relation med Save Desk, så kommer alltså ett mycket större flöde att komma till dem. Där försöker jag alltså illustrera någon form av stock and flow diagram. Och vi kommer komma till ett problem i det här då. Det här är alltså baserat på en verklig händelse då. Retention sales är väldigt framgångsrik avdelning i den organisationen. Väldigt hyllad i organisationen. De hade hög hit rate, det vill säga många kunder behöll sin organisation. Bra arbetsförhållanden, höga löner, låg personalomsättning. Å ena sidan har vi telesales. Låg hit rate, alltså få sälj. Sämre arbetsförhållanden, lägre löner, hög personalomsättning. Vad skulle ni säga? Vart existerar ett problem här? Vi kan för enkelheten skulle skippa Save Desk, men vi har ont om tid. Om man kollar telesales retention, vad säger ni? Vart skulle ett problem existera? Ligger det hos retention sales kanske? Eller telesales? Organisationen? Telesales? Ja? Jaha, shit.
Ja.
Ja, snarlika saker. Det som faktiskt hände här som vi kan ta upp var att avdelningschefen för telesales tyckte att problemet låg hos retention sales. Tyckte att de hade det för bra. Och det här inverkar negativt på telesales. Så vi tar över retention sales till telesales. Och ändrade allt det här till det där. Det hände faktiskt. Jag var där. För att de känner att de ville ta kompetensen härifrån, föra över dem dit. Sitta i samma lokaler med dåliga arbetsförhållanden, andra arbetstider och så vidare. Där känner jag rent spontant att... Ja, förlåt. Magnus.
Det de gör är väl olika saker. Egentligen alltså att de här retention sales, de jobbar ju för att behålla folk i organisationen. Men telesales ska få in folk i organisationen.
De hade någon långsiktig plan där med att få dem att göra ungefär samma saker till slut. Ja, exakt. Det gick i vågor.
Sälja till någon som redan är delaktig och involverad i något än att ringa en vildfrämmande människa och sälja på dem någonting som...
Absolut, med undantaget att halva månaderna gjorde de exakt det jobbet också.
Okay. Hur påverkade det deras andra?
De hade fortfarande högre hit rate.
På båda sidorna?
Nej, på endast retention sales. Så halva månaden gjorde de retention och halva månaden gjorde de...
Ska vi skicka runt den här?
Jag är inte jätteinne kanske i vokabulären här, men jag skulle ju gå och lyfta det ett steg och titta på vad det var som fungerade för retention sales. Alltså på en högre nivå studera de olika avdelningarna. Om de nu hade lyckades väldigt bra och gjorde saker som uppenbarligen gav framgång och titta på istället hur kan vi förändra telesales, den avdelningen, för att arbeta på ett liknande sätt, tror jag, med de feedback-looparna.
Väldigt bra idé. Det är ju det man gör inom knowledge management. Man överför kunskap från en enhet till en annan.
Något som jag också tänkte på som blir lite likadant, eller att man har kanske, om det var olika avdelningschefer vad jag förstod på den på avdelningen, att de kanske cirkulerar innan man slänger ihop hela avdelningar. Så man får lite inblick i vad alla, hur alla arbetar där. För då kanske man får den här kunskapen på praktisk. Ja, någon slags. Innan man liksom strukturerar om kanske man ska förstå hur man gör idag. Det var en tanke jag fick.
Mycket klokt.
De som jobbade med retention sales som sen gick över halva månaden och jobbade med telesales. Bytte de plats då så att de som jobbade med telesales fick göra retention sales halva månaden också?
Nej.
Det skulle vara intressant att se hur de klarar av det, om de också då skulle få en hög hitrate och liksom alla de andra sakerna som... Ja, det vill säga om skillnaden är i jobbet och inte i personen eller organisationen egentligen.
Ja, det var många faktorer. Jag har inte tid att gå in på alla tyvärr, men det vore intressant kanske om man hade mer tid. Men,
Det är ju väldigt svårt det här. Sådana här avdelningar växer ju organiskt. Det är ju en stämning som uppstår och det är ett samarbete som uppstår. Och de formaliserar sin verksamhet och gör det antagligen spontant. Då, att de har lite möten och de utvecklar relationer så att de fungerar som en dynamisk grupp. Och det kan man ju inte bara liksom bortse ifrån.
Nej, det är ju det som det gäller.
Så det var det som poppade upp i mitt huvud. Jag minns inte hur nästa slide ser ut. Ja, och där vi har lite varit inne på det. Ni nämnde här, vad skulle lämpa sig? Så Sofia tyckte att man skulle ha kanske något bättre överblick högre ifrån, att det är organisationens som borde sätta över det här. Uppfattar jag rätt då? Nej, sorry. Någonting där. Ja. Men då kan vi fråga, vad känner ni alla? Vad tror ni skulle vara mest passande? Är det lämpligt att ha en avdelningschef för en avdelning att se över intresset till två avdelningar? Eller kanske hade det varit mer lämpligt att ha någon konsult eller någon så kallad troubleshooter då?
En troubleshooter kanske inte är lika inskränkt i hur nuvarande system ser ut, men att avdelningscheferna är ju faktiskt mer insatta i hur det ser ut. Så att det kanske blir lite lättare om det inte är så stora förändringar, tror jag.
Det som Harald sa, att feedbackloopen saknas ju ganska mycket i systemet. Men det är väl just en extern som måste titta. Man kan inte ta någon av avdelningscheferna själva. Eller så måste det vara någon som sitter högre upp som kan se objektivt på det hela.
Det var väldigt klokt. Men det som den här externa borde göra är just att tala med avdelningschefen och fråga, hur sköter du ditt jobb egentligen? Och då kan man hitta en lösning som är förankrad även i den befintliga hierarkin i organisationen.
Och jag tror det kan ha varit min sista slide där. Det var min sista slide där. Ja.
Det sista så sa du att den externa ska fråga, hur sköter du ditt jobb? Och då kan man få feedbackloopen.
Ja,
ja, vilken feedbackloop då? Kan du bara vara lite tydligare?
Jo, att det är ju avdelningschefens roll att se till att varje subsystem fungerar som det ska. Och fungerar inte ett subsystem som det ska, så är det avdelningschefens ansvar att titta på vad kommer det sig att de andra fungerar. Och då ska avdelningschefen titta på den här andra gruppen, strukturera, vad är det som händer, vad är det som är så bra här, kanske lyfta fram någon, formalisera vad de har för principer, se ifall den andra gruppen gör det eller de inte gör det. Så ska man alltid göra, man måste alltid mäta det som händer i en organisation. Det fanns någon som har sagt, det man inte kan mäta kan man inte kontrollera. Nu är tiden ute för oss här, har en minut kvar.
Avslutande med att säga, jag tycker det var, efter att allt det här hände, så när man ser det i det här perspektivet, då kan jag känna spontant att det var väldigt mycket som var fel i hur det hanterades. Med att det var väldigt, man tog en avdelning eller en avdelningschef som hade lite särintressen, känns det som, och ska börja bolla ett annat kanske subsystem och ska börja föra över, och så vart det bara en smet av allting. Det här slutar ju med att nästan alla, kan jag säga, om det är någon som är intresserad, de flesta i retention sales försvann. De hade långa erfarenhet och tanken var ju för över deras kompetens till telesales. Men det slutade med att ungefär 90% lämnade då. Och det ökar också, jag hade kontakt med Savedesk också, och det slutade med att en stor del kunder också ville säga upp sina tjänster, vilket gjorde att Savedesk överbelastades. Och de hade alltså inte den förmågan att kunna rädda så många. Så hela organisationen, där ett av Sveriges största telekombolag, förlorade extremt många kunder under en ettårsperiod då. Så min tanke var att illustrera hur fel det kan gå om man inte ser till helheten. Hur det är idag? Nu existerar inte retention sales längre. Utan nu är det enbart telesales, eller like outbound privat som det kallas. Men fortsatt väldigt hög personalomsättning. Nyutexaminerade gymnasieelever i princip.
Tack ska du ha. Jättebra.
Jag kanske ska låta.
Ja, den tar jag. Mycket bra exempel. Jag ska bara säga några avslutande ord. Det är alltså så att det är ju ledningens ansvar att ha en överblick över hela organisationen. Och ni som ledare då ska ju ha det göra så att inte sådana här saker händer. Och hittills har vi bara sagt det är fel i feedbacklooparna. Men om man frågade er nu vid det här laget, hur skulle ni göra feedbacklooparna då så att de blev riktiga, så skulle det vara svårt. Dagens tema är lite genomgående att man behöver modellera en organisation. Man behöver beskriva den. Man behöver rita upp mängder med pilar och grafer och vem är ansvarig för vad och hur är alla personer motiverade och vad är det som gör att de jobbar på ett visst sätt och varför. Det kan ju bli oändligt komplext och det hinner vi inte gå igenom idag naturligtvis och inte som svar på varje enskild fråga heller. Men innan kursen är slut så bör vi ha gått igenom alla sådana detaljer. Hur kan man då rita upp, skapa en modell? Hur kan man designa organisationen så att detta inte händer? Och i precis det här specifika exemplet så borde avdelningschefen på ett långt tidigare stadium ha analyserat vad är det som gör att det går så bra på ett ställe? Varför? Hur jobbar de och motiverar dem och aldrig någonsin slå sönder något som går bra utan snarare istället sprida den kunskapen och motivera den andra gruppen på samma sätt som de motiverades? Det hade varit lösningen. Ja.
Jag som har erfarenhet av förskolor och förskoleavdelningar så kan man ha inom samma alltså huskropp, om man säger att det är 5 avdelningar, så kan vissa gå otroligt bra. Alltså de är kompetenta, de är kreativa, de är utvecklingsinriktade. Och så jobbar man just precis utifrån det du säger, att man försöker att de ska ge goda exempel och sprida sitt goda arbete till medarbetare. Men att det är jättesvårt att få det att nå ut. Man är till och med i samma lokaler, men man får ändå inte fart så att säga på alla avdelningar. Kan du komma med någon klurig bra förklaring?
Kunskapsöverföring är otroligt svårt. Det är en ny expertroll. Absolut, det är kultur i det sätt att arbeta. Och dessutom vet man ofta inte vad var det som gjorde att retention sales gick så bra. Och vad var det att det gick så bra i det här fallet? Då behöver man analysera i grunden. Fråga folk, när är du som mest nöjd och när blir du förbannad och varför händer det här? Och man måste ju hitta hur löser de problemen? Vad är det för rutiner i den välfungerande enheten som gör att alla är nöjda där? För att bara säga till några andra att gör som dem och ingen vet hur de gör. Man måste veta hur det fungerar. I ett fall när ni ska designa system så behöver man göra en verksamhetsanalys. Och för att kunna göra en verksamhetsanalys så måste man börja beskriva den. Kanske uppifrån och ner, top down, så att man ser hur flödar informationen i organisationen. Vem kommunicerar med vem? Vem rapporterar till vem? När fungerar det bra? Varför fungerar det bra? Hur strömmar informationen? Allt det som förknippas med termen systemering. Och det gör man alltid i alla organisationer innan man inför mjukvara, innan man skapar så att säga IT-system och liknande, så behöver man veta hur det fungerar. För inför man ett IT-system utan att veta hur systemet fungerar, då blir det friktion, då går det dåligt.
Det finns ju också ofta en svårighet i att de som gör någonting bra, man tar till exempel fortsätter i skolans värld, så finns det en kultur lite av missundsamhet och rädsla där de som gör någonting bra, det vill säga lyckas med sin enhet eller sin klass då, inom samma huskropp. Det finns en ovilja att berätta om det och att sprida det därför att man ses som att man inte ska tycka att man är för mer än de andra. Man är rädd för att bli utesluten ur gruppen för att man tror att man är något. Hur ser du på, förstår du vad jag menar? Och hur löser man det?
Det här blir ju rena terapiproblemet till slut då. Och det är ju en chefsjobb också. Visst gör det det. Och det är det man kan se när man tittar på sådana här systemperspektivet som vi gör under den här kursen hela tiden. Så kan man ju översätta även känslomässiga låsningar, känslomässiga problem och sånt till problem i kommunikationen till ett systemteoretiskt problem. Och detta gör också att det finns faktiskt terapimetoder som heter just psykoterapi ur systemteoretiskt perspektiv. Så det går att göra.
Det är ett rent problem hos ja. Rektorer idag som jag har stött på. Jag är barn i skolan och det är säkert fler som har. Att de vet mycket väl att det finns goda exempel med lärare som lyckas med samma förutsättningar som alla andra. Lyckas då med klasserna. Men det finns en enorm ovilja att dela med sig därför att man har då vis av erfarenhet märkt att då har man bränt fingrarna när det gäller gruppgemenskapen. Då utesluts man effektivt. Och det här är folk livrädda för förstås. Ja.
Och då är det fel i systemet. Man måste ju ha belöningssystem, incitamentsystem som gör att allas agerande stöder det övergripande systemets mål. Det är ju definitionen.
Det är en snabb fråga eller fråga till dig. För jag tänker, för här pratar man mycket om avdelningar också. Jag tänker att man kan göra, om man har matrisorganisationer där man kanske är tillhör en avdelning, jag tänker skola till exempel, men kanske för ämnen till exempel, men sen kanske man har en grupp man tillhör som är mer övergripande ur ett annat perspektiv. Är det någonting som du tror kan övervinna den typen av problem?
Ja, matrisorganisationer är en klassisk lösning för att optimera effektiviteten. Bland annat så att man hela tiden utnyttjar alla experter, så att man utnyttjar alla resurser. Och matrisorganisationer är en jättebra lösning som alltid då enligt systemteorin. Varje lösning skapar nya problem. Bland annat kan det uppstå konkurrens. Folk känner ingen tillhörighet. De vet inte vilken chef de ska prata med. De blir förvirrade. Det uppstår intriger och spel. Folk spelar ut de respektive cheferna mot varandra för att få egna fördelar. Ungefär som barn spelar ut sina föräldrar och så vidare. Så matrisorganisation är en erkänt bra lösning för att lösa komplexitetsproblem, och det är det vi gör på den här kursen. Samtidigt så skapar det nya problem. Man kan säga sammantaget så kan man använda matrisorganisationer, men det ställer extra höga krav på ledningen att de har förstått hur allting fungerar så att det blir klara gränslinjer mellan alla chefer. Hur mycket jobbar man på varje arbetsplats? Det får aldrig bli så att en person har två olika chefer utan att veta exakt vad som ska rapporteras till den ena, vad som ska rapporteras till den andra och hur många procent, hur många timmar, hur många dagar man ska jobba för den ena och den andra och så vidare. Matrisorganisationer kräver mer av ledningen, kräver mer av överblick, kräver mer av systemet och blir samtidigt bättre. Och då är vi inne på någonting annat här. Mognad i organisationer. Man kan ha primitiva organisationer där det bara är väldigt simpla piska och morot hela tiden. Då blir man utkonkurrerad av andra mer agila, lättrörliga system. Ju mer avancerat, ju mer högre upp i den här hierarkin, ju ökad eller när mognaden i organisationen kommit riktigt långt, desto större krav ställs det på ledarens förmåga att intuitivt förstå hur hela organisationen fungerar. Och ska man förstå hur en komplex organisation fungerar, då måste man ha någon slags väldigt tydlig modell för hur alla de här feedbackloparna hänger ihop. Nu går vi över till Sylvia. Varsågod. Ja, vi har ju gjort så att vi tar det någonstans mitt i. Men efter det här blir väl ganska lagom. Vi hinner kanske med två till. Vi får se här.
Ja. Så. Yes. Är det bara att börja där? Ja, hej. Det är så att jag har fått frågan att svara idag. Hur kan vi lösa problem med att medarbetare lär sig missbruka systemets regelverk? Fråga sju. Ja. Precis. Och det är så att jag har inte tänkt besvara den frågan här idag för att jag tyckte den var väldigt klurig att besvara. Så jag tänkte komma med ett exempel och sen kommer släppa in er och ställa lite frågor till er istället. Och då har jag tagit ett exempel på en arbetsplats där jag har tänkt ett regelverk. Och då har jag tagit ett exempel på en nöjespark som en arbetsplats. Och på en nöjespark så är det viktigt att säkerheten prioriteras. Men också att det ges en upplevelse. Så den kommer i andra hand. Liksom först säkerheten, sedan upplevelsen. Men nu är det så att vissa medarbetare har lärt sig att kunna komma undan att prioritera säkerheten och istället prioritera upplevelsen. Att man ger en upplevelse till gästerna istället för säkerheten. Till exempel som attraktionsförare så kan du släppa förbi ungdomar som inte kommer över en längdgräns för att du tycker att det genererar en bättre upplevelse för flera. Och det är så att det går bra. Du kommer undan med det och barnen blir glada och det blir ett bra resultat. Men till slut så blir det en olycka någon gång på arbetsplatsen. Och då är det en ungdom som är för kort som har åkt attraktionen. Och då står du som ansvarig som har bortprioriterat systemets regelverk där säkerheten är viktigare än upplevelsen. Och då är det så, lite så att från kurslitteraturen så är det viktigt att ett system alltid ska uppfylla ett syfte. Och här var väl syftet säkert det här då, att det inte skulle ske en olycka. Ja, och då tänkte jag ställa frågan till er lite grann så ni kanske kan hjälpa mig. Hur tycker ni att man kunde ha löst det här problemet? Och tycker ni att det finns ett speciellt regelverk i ett system? Och då undrar jag också, hur kan det se ut? Och är det alltid bra att man lär sig, att man löser det, att några missbrukar, eller kan det också vara bra att vissa lär sig missbruka systemets regelverk om ett system inte fungerar korrekt? Ja. Det var det jag hade att säga.
Jag tänker att det är ett väldigt intressant problem du tar upp, för jag tänker mig att det skulle vara exakt 1,70 som är höjdgränsen, och då är jag ju själv 1,69, så då är det 1 centimeter som saknas där. Då är frågan, är det verkligen ett säkerhetshot eller inte? Kommer jag flyga ur den där, eller vad som kommer att hända? Så att man, ja, jag tycker det är väldigt, jag har själv inget bra svar egentligen, men det blir ju, som vi var inne på tidigare, frågor om hur mycket tid vill man lägga ner på det? Ska man ha en som mäter alla liksom, och liksom ska man ha, hur rigid ska det vara liksom? Det blir väldigt stelt, kan det bli.
Ett fantastiskt bra exempel och väldigt bra kommentar från dig. Jag ska bara säga några allmänteoretiska reflektioner då för att svara lite på din fråga och din fråga. Det är ju så att i alla system så behöver man prioritera saker och ting. Ett sätt att mäta mognaden på en människa som ska bli chef, det är att en av de absolut viktigaste egenskaperna som en chef måste ha, det är att kunna prioritera. Kan man inte prioritera kan man inte bli chef. Det är extremt viktigt, extremt allvarligt. Och i det här fallet behöver ju de som designar systemet kunna prioritera. Det vill säga säkerheten måste gå först. Och därför gör man så i många organisationer att man, det är så tråkigt med säkerhet. Jag håller, kolla samma sak om och om igen. Det är ju ingen vettig människa som vill hålla på med det. Därför inför man styrande rutiner där man på något sätt bokför det som har hänt. Har personen verkligen följt alla regler hitan och ritan? Alla tycker det är jättetråkigt och hatar det. Men gör det ändå om det är designat på rätt sätt. Och då uppstår precis sådana saker som du beskrev. Man har sån här längdgräns till exempel, som gör att många kunder blir missnöjda när det är helt uppåt väggarna. Det är ju ibland helt fel. Och då får man göra så att man tänker till. Och varje gång en rutin inte fungerar ska man ju skapa en ny rutin. I ditt fall skapar man en rutin som går ut på det fallet att 1,70 är den gräns som gäller för alla. Men personen har rätt att fatta egna beslut. Det vill säga man kan ha rätt att ha plan B. Om det är en väldigt kompetent och stark och bra person så har du rätt att bedöma att då kan du släppa igenom den med motivet till det ena och det andra. Man kan göra så, man kan ha regler som är absoluta, men det finns vissa undantag och vissa kriterier för undantagen. Och det kännetecknar en chef då som har en mognad att man hela tiden gör en översyn på regler. Varje gång en kund klagar, till exempel lean management har ni hört talas om. Så fort det någonting inte fungerar bra, så fort någonting inte är effektivt, då ska man stoppa det hela, analysera det och införa en ny rutin. Och att skapa rutiner är samma sak som systemering. Det är det vi håller på med här. Hur hittar man de dåliga rutinerna? Hur skapar man nya rutiner?
Jag tänkte mig på en liten lösning där om vi pratar nöjesparken. Och där då 1,40 på den nöjespark som jag tänker på. Om man ser då till hela systemet så är just upplevelser kopplat kanske till vilken förväntan som har skapats hos brukaren eller hos nöjesparksbesökaren då. Och i det här, på ett fall som jag tänker på, så är det ju kopplat till kanske hur mycket betalar man för den här upplevelsen. Och om den då är kopplad till vilka information har man vid kassalinjen om vad det är för slags biljetter man köper. Och kan ett system där man då kan nyttja mindre delar av nöjesparken om man är under 1,40 vara kopplad till en lägre kostnad och så vidare. För att inte då besökarna ska få en negativ upplevelse, utan att man kanske behöver tydligare i andra delar av systemet, till exempel, snarare än då kanske lägga beslutsansvaret hos unga studenter som står vid attraktionen.
Fantastiskt bra, och det du säger är just att även i skapandet av extremt enkla rutiner som kan synas triviala måste man se till helheten för att det dynamiska flödet ska kunna fungera. Och det är ju intressant att veta, det är ju inte bara på den här generella nivån utan även på detaljnivån måste man ta allt i beaktande runt omkring, för att när man inför en rutin och man inte har tänkt på allting så blir det inte bra.
Jag kan ju tänka mig att de kanske på nöjesfältet har tänkt på att varje attraktionsvärd inte kan stå och liksom övervaka just de här parametrarna för att man ska få åka. Då har de ju tänkt på säkerhetsmarginal som gör det mycket enklare. Skulle det vara 1,40 som är höjden, då kanske egentligen är en meter som är i riskzonen. Liksom. Så att då ser man, är det en centimeter hit eller dit? Och det är liksom, det är inte så enkelt att bara göra egentligen. Och då är det ju inget problem längre att bryta mot den regeln egentligen.
Exakt. Så det finns mängder med olika angreppssätt för att skapa flexibla regelverk. Och om man inte har flexibla regelverk så fungerar inte organisationen. Då blir det som de här telesales eller något som hade antagligen någon chef som inte förmådde skapa en motiverande miljö. Men har man den här kunskapen att man kan formalisera så mycket som möjligt för att det ska bli effektivt och samtidigt införa en flexibilitet, då har man löst den här jättesvåra gåtan.
Jag tänker att det är ganska många företag som missbrukar systemet ganska ofta med typ handlingsplaner till exempel. Det är väl ett ganska bra sånt exempel. Att man ska ha typ jämställdhetsplaner, det är ju ett regelverk som säger det. Och så gör man den här den planen. Och sen så har man den fint i en bokhylla någonstans. Men den används ju liksom inte. Och då det är ju ett sätt att missbruka systemet. Jag tänker att det händer ju jätteofta. Om man jobbar kommunalt så ska du ha vissa handlingsplaner för typ hot och våld och allt sånt där. Fast de efterlevs ju inte, men de finns där.
Då är det fel någonstans i systemet. När det blir så, om man har rutiner och planer som inte efterlevs, då har man gjort fel. Och ibland så uppstår ju, det kan man kalla för en slags korruption. När ledningen eller politikerna säger något och alla jamsar med på ytan bara. Det är en slags korruption. Det kanske man måste göra om de i ledningen eller politikerna inte har förstått hur de ska införa sina lagar.
Jag tänkte ett problem som vi inte tagit upp är ju sanktionerna. Att vilka sanktioner kan man i ett sådant fall ha? För exemplet är ju ganska extremt, för att om barnet slungas ut för att det är för litet så är det enorma problem för barn och föräldrar och så vidare. Men man har ju väldigt få sanktionsmöjligheter mot den medarbetaren som har sluppit igenom. Så att
det är en frågeställning. Och det är en intressant frågeställning. Och då måste man införa en ny feedback loop som gör att man dagligen kontrollerar, så att man inte bara för att ha ryggen fri när de blir åtalade sen, utan för att allting ska fungera. Vi får snart sluta här. Vad är tiden?
Absolut, jag rappar på här. Nej, men jag tänker mig, det kan ju, som du var inne på, att det handlar väldigt grann om individens handlingsutrymme eller frihet, om man ska säga. För ser vi på militären exempelvis, som har de har ju reglerat allt i säki. Det är ju alla deras föreskrifter. Hur de ska vara klädda, hur de ska bete, alltså typ hur många steg. Men det är ju löjlig grad verkligen. Men att det är ju ändå ett hyfsat flexibelt system, för man tillåter ju olika personligheter alltså, och sådana saker. Men än så länge. Ja. Så att det finns ju alltså hur mycket individuell frihet man har. Här är det omöjligt att bestraffa egentligen den som är attraktionsvärd. Kan jag tycka.
Intressant. Hur maximerar man friheten samtidigt som man begränsar den på ett optimalt sätt?
Jag tänker ju att man i första hand måste jobba med medarbetarna och ge dem rätt verktyg. Om vi nu har säkerhetsfrågan, vad har medarbetaren för typ av verktyg? Hur argumenterar man, hur pratar man och förklarar man? Och ju mer man förstår varför det finns en regel, så är det ju också lättare för medarbetaren att ha den diskussionen då med kunden. För när kunden väl står där, eller nöjesparksbesökaren, då måste man ju ta den diskussionen. Och i vissa lägen så kan man inte släppa igenom, men man kan ju ändå hamna då i diskussionen. Så att arbetsgivaren eller organisationen har ju ett ansvar att se till att man då, att det finns medel eller verktyg eller hjälpmedel eller argumentationer för den här typen av problem.
Absolut, och det du exemplifierade just nu sammanfattar jag det som jag sammanfattar allting hela tiden. Det är nämligen så att i systemutvecklingens början gjorde man alltså att man utvecklade ett system och sen så körde man in det i ett företag och så fick alla anpassa sig. Och det fungerade nästan aldrig bra. Och ni har ju talat om sådana historier år efter år efter år. Och även nu, man införde i Rikspolisstyrelsen någonting. Det kostar miljarder, alla är missnöjda, alla hatar systemen. Det vill säga en grundläggande princip när man inför några nya rutiner, några nya system, att man måste ha med sig alla. Sen finns det väl alltid tvång och det finns sanktioner och det finns belöningar och allt möjligt. Men alla ska ha kommit till tal. Slutanvändarna måste alltid vara med. Det är ju någonting som ni har stött på ett antal gånger och vi kommer stöta på det fler gånger också. Och det var allting kanske. Ja. Var du färdig?
Ja.
Då ska du få en applåd. Jag föreslår att vi gör så, vi lyssnar på en till, sen tar vi en lång rast så ni hinner både fika och äta upp alla kakor som finns här. Så tar vi nästa presentatör. Statister. Det är ett drama. Oj, oj, oj. Fantastiskt. Här är det avancerade deltagare. Det är det vi upplever här när det ska bli riktigt bra. Wow. Här är det dramatiskt.
Men vad är alla nu då? Men vi skulle ju gå hit. Nej, fan som jobbigt. Hur ska jag... Är det någon som har sett dem? Ja, men alltså, när kommer de? Ja. Vi ska i alla fall prata lite om vad blir det för problem när man inte går åt samma håll? Och då tänkte jag att ni skulle få göra det genom att göra en övning, för ni ser så trötta ut. Så att ni parar ihop ett 3 och 3 och sen bestämmer ni en som är 1 och en som är 2 och en som är 3. Och så kommer ni ut, ska ni få en instruktion.
Alla 1-or går ut. Alla 1-or går ut.
Välkommen redan.